Ja, välkommen att vara med här i närradion en halvtimme framåt. Jag heter Tag Johansson och som vanligt då varje fredag är jag med här i sändning. Den här sändningen idag så skulle jag vilja ta upp om det som Guds folk har upplevt i gångna tider. Och vi vet att det är väldigt skiftande det vad Guds folk har upplevt av förfall, av upprättelse och som faktiskt har pågått hela tiden. Där man har upplevt ett uppvaknande. Vi har redan också under Guds folks tid i gamla förbundets tid tydlig markering av detta med avfall och upprättelse. Och vi kan gå också under hela nya förbundets tid och församlingens kamp här på jorden. Den har varit väldigt skiftande. Det har varit under stora trångmål. Det har varit väckelsetider. Och vi upplever också den tid som vi har upplevt på senare delen här i väckelsehistoria om olika väckelser som gått över vårt land. Det finns ju då i olika tidsperioder. Man kan tala om väckelsen genom Rosenius. Man kan tala om baptistväckelsen, pingstväckelsen. Det som ligger närmast för oss är ju Maranataväckelsen som vi fick uppleva på 60-70-talet speciellt. Då finns det mycket lärdomar i det här. När det sker liksom ett uppvaknande på nytt igen. Vad det innebär och hur det kommer till. Jag kan ta till exempel från Gamla Testamentet. Där det handlar om som man kan kalla för den stora förnyelsen. För det har alltid varit så att Guds folk har kommit i träldom, nöd, nödtider. Hur man också till och med har deporterats till Babel som det skedde. Som gick i tre etapper. 606 och den andra 597 och den tredje 586. Och då tänker jag särskilt på Hesekiel som talar. Och där kan vi också sätta den rubriken under Hesekiels verksamma period om den stora förnyelsen. Hesekiel hörde till den skara av israeliter som år 597 då fördes bort i fångenskap. Han var ju präst och han var mycket förtrogen med allt som rörde templet och gudstjänsten. Och han fick bli bosatt, hänvisat i floden Kebar, Kebars strand. Och där nåddes han av en kallelse att bli profet. Och det speglar väl hur tiden var för Guds folk. Där han först var präst men sedan får bli kallad av Gud till en profet. Och i motsats till Jesaja och Jeremia fick Hesekiel inte tala till sitt folk och ej heller till dessa härskare. Hans verksamma var ju begränsad till en skara lidande kamrater där i landsflykten. Men bland dem som han förkunnade och vara själasörjare för genom Guds nåd. Till att börja och möttes han, i början så möttes hans förkunnelse av motstånd och likgiltighet. Men så småningom blev det klart att för allt fler att det var en det fanns en profet ibland dem. Hans anseende var ju ständigt växande. Han förkunnade ju också Jerusalems undergång som skedde då år 586 och delades in i hans verksamhet i två perioder. Före denna katastrof förkunnade han enträget att Jerusalem skulle gå under. Strängare var han än någon annan profet, den är Hesekiel. Och när Jerusalem hade fallit blev hans ton en annan. När allt hopp syntes ut talade han och började förkunna om Israels upprättelse. Och det som jag har i tankarna här och nu, det är just det här hur Gud kan upprätta ett folk på nytt igen. Men då vi upplever när Gud kommer på nytt och under vissa perioder så har det alltid handlat om att ett återvändande till Guds ord. Man sjöng med hängivenhet åter till ordet som av Gud vi fått. Åter till stigen våra fäder gått. Ja, ett uppvaknande, det handlar om att man återvänder till Guds ord på nytt genom andens förnyelse. Och så kommer då också ett profetiskt budskap till sitt folk. Dels för den tid man lever i och för den uppgift som Gud kallar. Jag kan erinna mig mycket levande hur vi upplevde i Maranata. Till exempel hur vi tog upp vissa ting som blev väldigt aktuellt genom en andlig förnyelse. Och vad Guds ord lär, vi börjar rannsaka skrifterna allt mer och mer. Och kom fram till vad säger Guds ord om till exempel familjen. Och det finns väldigt mycket att säga. Är det någonting som är utsatt i vår tid så är det familjen. Och familjens återupprättande fick stort utrymme. Så handlar det om barnen. Och det här skedde då slutet av 60-talet och början av 70-talet. Och 1977 så började detta med hemundervisning, att hemskola. Och det var ju bekant ifrån baptisternas tid som höll på med det i över 30 år. Det blev aktuellt att ta barnen i skolan, den miljön var så nedbrytande och vi måste gå en annan väg. Det upplevde tydligt vad Gud sa. Det fanns ju fem ting då. Jag har nämnt om familjen, barnen. Det handlar också om värnplikten. Och då handlar det också om att det blev aktuellt för de unga bröderna om totalvägran. Man kunde inte gå in i en uppgift att lära sig döda människor. Det är ju det handlar om. Militär, det är en stor förbannelse som har följt mänskligheten. Vi tänkte också på hur man ställer sig till fackföreningen i denna tid. Kan en kristen vara med i en fackförening? Jag kommer så väl ihåg på den tiden jag bodde i Göteborg. Så fanns det en broder som jag tror jag nämnt det tidigare här i närradion. Elan Svan. Han var ju en gudsmänniska av stora mått. Han hade ett arbete, Gud hade givit honom ett arbete på en fabrik under en tid. Och det handlade om att han nekades att gå med i fackföreningen. Så en dag kom han från företagsledningen och sa att du kan inte fortsätta här, vi har sån tryck från fackföreningen. Du måste gå med, antingen får du gå med eller också får du sluta ditt arbete här. Och han sa nej, jag går inte med, ja, då får du sluta här. Ja, dagen efter så kom han gladligen till sitt arbete igen. Och de funderade då, men du har ju blivit avskedad där. Ja, men jag har fått det här arbetet av Gud, så därför är jag här. Ja, det är ju trons språk som bodde i hans hjärta. Så var det också dags för att man på hans arbetsplats bestämde för att nu ska vi kasta ut honom. Kom nu grabbar, nu ska vi ta och kasta ut honom. Och de kom en klunga. Men där han står vid sin maskin så säger han tydligt och klart till dem. Nu upplever jag Guds ande komma över mig. Och det blev inget mer. Och han fick fortsätta jobba. Ja, det var en trosgärning. Ja, fackföreningen. Det förstår vi att en kristen kan inte delta i den kampen. Man förnekar ju inte att det som skett till hjälp för människor är ju en del, men det tillhör världen. Det tillhör inte Guds församling att kämpa för det ena eller det andra. Sen kom ju också det här med arbetet. Vilket arbete skulle man kunna ta? Jag kunde också komma ihåg en broder. Ibland då som inte förstod att det här arbetet kan jag inte ha. Utan det handlade om vapentillverkning. Tillverka bomber. Ja, så var det väldigt viktigt då att vi tog upp här, vilket arbete kan man ta? Och det allra bästa var ju det att vi skapade egna arbeten, egna företag att arbeta med. Och på det viset också gestalta urkristendomens ideal som man hade i Jerusalem, allting gemensamt. Och det har ju sin oerhörda betydelse därför att man kan leva tillsammans, göra någonting tillsammans. Det är ju inte det som Gud har tänkt om församlingen. Man gör någonting tillsammans. Och ibland så faller det inte in så väl hos myndigheter. Det Guds trons folk gör. Men man gör det därför att man har fått kärlek till sanningen. För det är frågan om vad säger Guds ord sanning om de här tingen. Jag nämnde här de två första tingen var familjen och barnen som är så utsatta i vår tid. Men Gud har alltid en väg för oss. Ja, när det händer ett uppvaknande och då handlar det om att det ska ske en, alltså en upprättelse. Att man får tag i det profetiska ordet. Det finns väl ingenting som är så tydligt som genom sändebreven. Hur det profetiska ordet kommer till dessa sju församlingar i mindre Asien. Och jag tror det är mer än en gång jag har påpekat detta. Vad som skedde i Efeserförsamlingen. Som hade så oerhört mycket men förlorade det väsentligaste. De hade avfallet ifrån en en nivå till en lägre nivå beträffande det andliga livet i församlingen. Man hade förlorat någonting, man hade förlorat det väsentligaste, det var kärleken. Är det någonting som ska förnyas för Guds folk, så är det just detta om en förnyelse till den första kärleken. Det uppmanas ju där då. Jesus säger till församlingen att betänk då varifrån du har fallit. Och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Det fanns en tid då de här gärningarna präglade församlingen. Det var första kärlekens gärningar. Det kan man inte spela efter apan, utan det måste ske en andlig förnyelse rakt igenom för att återkomma till det som den här hälsningen från Jesus innebär. Gör åter sådana gärningar. När då budskapet kommer till Guds folk, så handlar det naturligtvis då som det uppmanas till Efesoförsamlingen att göra sinnesändring och göra bättring. Och det är alltid det som har följt efter ett andligt uppvaknande, för att återvända till vad ordet säger. Åter till ordet. Och Johannes, aposteln Johannes, han säger ju att det är det som var från begynnelsen som vi ska återvända till. Vi får inte släppa taget om det som är grunden för församlingen. Det finns en grund som är lagd för församlingen. Och det finns en kärlek som ska vara den drivande kraften. Jag tänker speciellt på ett ord i Romarbrevet. Och där står det i 6:17 att Paulus tackar Gud för att deras tid var förbi då de var syndens trälar och nu har blivit tjänare åt Gud. Förr tjänade de synden, men genom en omvändelse, pånyttfödelse, och upplevt att Gud har lagt ner den gudomliga kärleken i deras hjärtan, så har de blivit lydiga, som det står här då i 17:e versen, lydiga att följa den lära som har givits eder till mönsterbilden. Det är just detta som har präglat en förnyelse bland Guds folk. Man återvänder till mönsterbilden. Det finns en mönsterbild för oss var och en personligen som vi kan ta till oss. Och det finns en mönsterbild för församlingen. Och nu så skriver Paulus att han tackar Gud för att de har blivit av hjärtat lydiga. Hjärtat. Det handlar om, det gäller Guds verk. Om det är Guds kärlek som driver oss eller det är någonting annat. Det finns många ting som kan driva oss, men om det inte är den gudomliga kärleken, då har ju det inget värde det vi gör. Alltså Guds kärlek är det som ska vara drivkraften. Och Paulus säger också att det är Kristi kärlek som driver oss. Och när man kommer in på det här området med kärleken, så förstår vi att det är universums starkaste makt. Det finns ingenting som har kunnat övervunnit vad Guds kärlek har kunnat uträtta i en människas liv. Vi tänker på den första församlingen. Inte ens romarriket kunde kväva eller övervinna, utan den gudomliga kärleken var den kraft som drev den, som fick sådana konsekvenser att man gjorde allt för att övervinna detta, men man kom till korta. Därför att dessa människor apostlarna först och främst kunde ingen stoppa, därför att de drevs av Guds kärlek att göra det de gjorde. Idag kan vi tänka oss hur det är bland de kristna i Kina, som lider mycket svår förföljelse, och många finns också en del andra länder där förföljelsen är väldigt svår. Och man har väldiga problem i Kina. Myndigheterna vet inte hur de ska behandla det här. Och ju mer de förföljer, ju mer sprider sig väckelsen. Och det blir ständigt människor frälsta, därför att de ger inte upp, utan de är redo att lida fängelse, och många också blir avrättade. Men ingenting kan stoppa dem, därför att Guds kärlek driver dessa människor. Ja, vad säger Bibeln om kärleken? Och där står det att den uthärdar allting. När Stefanus stenades så bad han för dem. Han bad Gud förlåt dem. De vet inte vad de gör, precis som vad Jesus också bad. Så handlar Guds kärlek, och ingen kan stoppa det. Så jag vill understryka detta. Kärleken är ju universums starkaste energi. Det är hela tiden frågan om en gudomlig energi som ska vara, prägla Guds folk. Kärlekens Gud, han vill befästa och stadfästa sig genom redskap här i tiden. Man kan tänka också, det finns en del ting som är väldigt tydligt talar om kärlekens yttringar. Kärleken yttrar sig i det här att man håller fast vid sanningen, att man älskar sanningen. Den står också här i, då jag nytt citerade från 1 Korinther 13, att den kärlek, den har sin glädje i sanningen. Den prutar aldrig av. Den står alltid fast i vått och torrt för sanningen. Man älskar sanningen. Man älskar Herrens bud. Det är ju verkligen någonting som vi kan läsa om. Hur Paulus talar om detta, hur Jesus talar om detta. Den som har mina bud och håller dem, ja, han är den som älskar mig. Jag ska läsa ett ord i Johannes första brev också. Där står det i 5 kapitel vers 3. Hur kärleken yttrar sig. Den yttrar sig på det viset att vi håller hans bud. Och då blir inte hans bud tunga, utan det är någonting som man gör av glädje. Ordagrant lyder så, tredje versen så här. Till där består kärleken till Gud, att vi håller hans bud, Gud, att vi håller Gud, och hans bud är icke tunga. Ja, han påminner också det här, Johannes i andra brevet, vers 6. Till där består kärleken att vi vandrar efter det bud som han har givet. Och det är också det budet att vi ska älska varandra. Enighet med vi har hört från begynnelsen. En annan sida som kärleken åstadkommer, det är just också detta hur kärleken fördriver rädslan, som det står i nyare översättningen. Räddhåga finns inte i kärleken. Och fullkommen kärlek driver ut räddhågan. Ja, så står det i 1917, men nu citerar jag nyss från en nyare översättning. Kärleken fördriver rädslan. Är det någonting vår tid präglas av, så är det rädsla. Man är rädd för det ena och det andra. Man är rädd att man ska få cancer. Man är rädd för vad som ska ske i vår värld och allt vad som sker omkring oss. Men Guds kärlek fördriver rädslan. Vi räds inte. Var en som kommer i vår väg, vi räds inte. Ja, det står ju också att vad kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus? Ja, månne bedrövelse, nakenhet, förföljelse, svärd, död, hunger. Ingenting, säger Paulus, kan skilja oss från Guds kärlek om vi har Guds kärlek i våra hjärtan. Ja, det här programmet, det vill jag med det understryka det här. Det måste ske ett uppvaknande i vår tid, så att Guds ord kommer i centrum och att vi får göra de upplevelser som vad Guds ord talar till oss om. Där får vi sluta den här gången. Jag önskar dig Guds välsignelse och vi hörs igen.